Välkommen till Hockeystudions podd. Det är måndag och dags att fyra av en ny raket. Vi har med oss, vi är fyra personer totalt i studion idag och börjar vi som vanligt att hälsa Hans Abrahamsson välkommen.
Tack Thomas, det är en ära att vara här, inte minst idag med sådana celebra gäster.
Ja, vi kommer till det lite senare, men som jag förstått så har du haft en perfekt uppladdning i helgen med en myshelg med din gumma.
Oj, nu vart det en privat fråga också. Mm. Ja, jag kan rekommendera.
Men folk uppskattar när vi pratar, vi faktiskt
gör det. Ja, precis. Ja, jag var på Öyn och jag måste väl vara lite ambassadör för Gotland. Jag kan rekommendera det varmt till alla som behöver lite lugn och roligt avkoppling, så är Gotland på hösten ett perfekt resemål.
Var ni ute vid ringmuren?
Absolut. Vi var ute vid ringmuren, vi var uppe på Fårö och vi var lite överallt på Gotland. Hyrde bil faktiskt.
Nu blev lite generad så jag. Det var ska vi hoppa vidare så ska vi inte tärra av det lite mer. Och tällan är med oss som vanligt.
Jajamän.
Något nytt kontraktförslag i veckan?
Nej, det lutar väl åt att det är slut nu faktiskt. Det,
okay. Ja,
jag trivs att sitta här med er faktiskt. Det är rätt kul att sitta och stabba. Rickard har träffat tidigare också. Så att, ja, nej, men det lutar väl åt att det är slut nu tyvärr.
Spännande. Men kom man fram till sånt liksom så här direkt en torsdag kväll? Nu är det slut. Eller hur?
Nej, det har ju...
bestämmer man? Skriver man någonting på Facebook eller på till Djurgårdens hemsida? Eller hur bestämmer man när det är slut?
Nej, jag har ju suttit och funderat under längre tid och bara känt att det liksom, ju längre tid det går, det, jag menar, med tanke på den åldern jag är också, så är det ingen fördel att det tar för lång tid heller, utan jag är vant med att vara hemma nu och trivs med min tillvaro väldigt bra just nu och kunna se sina barn varje dag och sådana grejer. Så att, nej, det blir väl kanske något brev som man får skicka ut via agenten eller någonting, tror jag. Bara för att liksom tacka alla man har spelat med och sådana grejer. Tycker jag är en fin gest.
Du har haft en lång och fin karriär och vi kommer komma tillbaka till den lite senare i programmet. Och sen har vi Tre Kronors förbundskapten, VM-guldmedaljören Rickard Grönborg med oss.
Tack, och jag är faktiskt halvt gotlänning så att, det är inte så illa heller.
Hur har din helg varit?
Riktigt bra, riktigt bra. Jag tittar väldigt mycket hockey såklart.
Hur gör du när du tittar på hockey? Har du en tv-apparat på gång eller försöker du kolla på alla sju SHL-matcher? Eller hur jobbar du i hemmet när du kollar på hockey?
Jag har ju mitt arbetsrum där som jag brukar stänga till. Speciellt på lördagar är ju en fantastisk hockeyhelg. Då kan man se många matcher, inte bara SHL. Jag brukar stänga till dörren och har en padda i handen, så jag har datorn på med två olika matcher och så tittar jag på huvudmatchen då på tv. Så att jag har tre matcher oftast på gång samtidigt. Huvudmatchen som jag tittar på och följer, och så de andra två matcherna man ser andra saker som händer när det är break på huvudmatchen då.
Vilken huvudmatch tittar du på? Lite nyfiken nu, jag tänker på spelarna kanske.
Ja, nej, men på lördagar finns det ju två huvudmatcher då, eftersom det är två olika omgångar och två olika tider då, starttider då. Så att, det beror på. Jag brukar välja på de matcherna som jag är mest nyfiken på. Spelarna då, såklart, som vi ska välja till nästa turnering. Hålla mig uppdaterad där är ju jätteviktigt såklart. Mm.
Du har ju en förtjusande familj och du har blivit pappa på äldre dag, får man säga så. Vad är fördelen och nackdelen av att bli pappa på äldre dag?
Jag ser ju bara fördelar, för jag har ingenting att jämföra med, utan det är en fantastisk rolig resa man fick göra. Jag blev farsa när jag var 42, så att verkligen för mig som har rest runt väldigt mycket i det här yrket, man fått flytta på sig en hel del som man måste göra när man är coach och spelare såklart, så känns det som en fast tillvaro på något sätt. Man kommer hem och man har fötterna på jorden på något sätt, och vinna eller förlora matcher är ju såklart jätteviktigt i mitt jobb, men man kommer hem så jag tror inte min dotter bryr sig så mycket om hur jag vunnit eller förlorar. Den är bara farsan som kommer hem, så att på något sätt så känns det som en bättre balans i min tillvaro.
Mm. Du har ju en fru som är från USA. Pratar ni engelska med dottern, eller vad har ni för, försöker ni få henne bli tvåspråkig?
Ja, det är klart att vi vill ha henne tvåspråkig. Nu har hon precis börjat dagis, så att det blir en hel del svenska där, men framförallt så är det ju engelska hemma då. Så att hennes första språk är, det är därför kallas för modersmål, för att det är morsan som pratar hemma, och då blir det ju, när jag är borta på mina turnéer och liknande, så blir det ju oftast att vi pratar engelska då.
Vill du att hon börjar spela hockey i framtiden?
Hon spelar redan hockey. Aha. Så du behöver inte oroa dig. Det är på gång. Ny generation Grönborg på gång.
Rightare eller leftare? Målvakt kanske?
Rightare.
Rightare såklart. Ja.
Men gör du det här tricket då? Att, för jag förstår att vissa spelare som har blivit rightare, de fick en rightarklubba av sin pappa. De fick ingen leftklubba, för då pappan tyckte att du ska bli rightare, för det är en bristvara i svensk hockey. Har du kört samma grej, att hon har bara fått en rightklubba eller?
Ja, lite grann så var det faktiskt. Men samtidigt så, vi hade en rak klubba. Hon har faktiskt fortfarande en rak klubba. Men på hennes sätt så blir det mer naturligt att åka på så sätt. Det var någon träning som började hota att det skulle bli målvakt, och så då satt jag faktiskt i hela den, nej för tusan, det blir inte
det
målvakt.
Det är helt rätt.
Så att, nej, men det, hon tycker det är kul att åka skridskor. Jag tycker lite allmänbildningen också som svensk att man ska kunna åka skridskor. Det är ju som simma, som allt annat. Skridskoåkning är väldigt viktigt såklart.
Innan vi släpper den privata Grönborg, blir det USAs landslag eller Sveriges landslag för dottern?
Oj, jag vet inte ens om hon vill lira hockey, men hon har roligt just nu, men det blir nog Sverige, det tror jag nog, absolut.
Skönt, då kanske man blivande storstjärna i damkronorna i OS. Vilka OS kan det bli, Abris? Vad är vi inne på då? Ja, 2030 eller vad kan det bli för något?
Ja, borde ligga där någonstans. Det var tidigt ändå, blir ännu längre, vad vill inte det?
Ja, men damspelarna brukar 30, få in till OS ganska tidigt i alla fall.
Ja, vi får skynda långsamt med...
Ja. Men det är ju jättemånga nu i alla fall att man märker att de här generna som finns från de för detta storstjärnorna, de kommer verkligen tillbaka. Nu är ju de här, du har Lindholm i NHL och det bara kryllar av Jos och alla de här. Att man märker att de som varit duktiga på hockey en gång i tiden, de fostrar bra söner också.
Ja, det är väl som travsport, eller på att säga. Aven är viktig, så att, jag tror ännu bättre om man har en mamma som har någon typ av bollsport i bakgrunden också, så tror jag det är en perfekta kombination. Jag har miniforskat lite om det här och tror att det liksom där är den perfekta stamtavlan, så att, det är ett litet tips.
Och från OS 2020 till OS nästa år, vi ska ägna en större del av programmet och prata om OS. Hur man tar ut en OS-trupp, och vi ska låta Abris och Tellqvist och ta ut lite kedjor och målvakter. Men Grönborg, kan du berätta lite, hur ser resan ut fram till Pyeongchang? Vilka turneringar ska ni spela? Det finns en typ av bruttotrupp uttagen. Berätta för våra lyssnare, hur går det till nu när ni formar de här 23 eller 25 spelarna som ska försvara Sveriges färger i OS?
För det första känns som en evighet sen vi stod på Sergels torg där, måste jag säga. Jag har ju haft förmånen, ska jag säga, och jobbat med flera landslag tidigare, så att just den här och inte varit på turnering vid det här tidpunkten på året, det är nästan, det har inte hänt på de här 8 åren som jag har varit helt anställd på förbundet, så att det känns som en evighet sen Sergels torg, även fast det var såklart en fantastisk upplevelse att vara där. Känns det som att det är dags nu, och det är det också. Vi kommer spela Karjala Cup, börjar nu om ett par veckor. Och där börjar vi bland annat i Örebro den 8 november och spelar mot Tjeckien i Örebro, och sen åker vi till Helsingfors och spelar 2 matcher där mot bland annat Kanada. Det är ett ganska nytt koncept här i Euro Hockey Tour. Kanske måste döpa om den också, jag vet inte. Men,
World Hockey Tour.
Precis, men Kanada har ju sitt OS-lag, de som är aktuella för Kanadas OS-lag, för att de har ju lite annorlunda förutsättningar också, precis som alla andra. Och sen avslutar det såklart på Finland, för Finland vill ju alltid spela mot Sverige och helst spöa Sverige då i Helsingfors. Så det blir en bra start då med Karjala Cup.
Och hur många, du har alltså tagit ut en vad ska jag kalla för OS-akkrediteringstrupp? Är det korrekt benämning på det som du har tagit ut?
Tycker det låter jättebra.
Och hur många spelare har du tagit ut där?
Ja, det har varit mycket diskussioner. Det var ungefär runt 150 spelare. Men det var NHL-spelare på den också. Så när jag får frågan så brukar jag säga runt 150 spelare. För att det är ingen som frågar hur många NHL-spelare det var på den listan också. Men det var ju flera månader sedan. Det är ett par månader sedan vi tog ut den truppen som vi var tvungna att ta ut. Och framförallt är det doping, att de kan följa de här spelarna under längre tid. Men, och den här anmälningsplikten också, var de här spelarna ska vara någonstans. Så att, men accreditation, visum, alla sådana saker. Så att, ja, och det var ungefär 60 plus spelare från NHL. Då, så att, då får du väl göra matte och räkna ut själv. Hur
80-90 stycken från utanför Nordamerika kan man säga då.
Ja.
Och för mig, vad säger du, Abis? Alltså ta ut en trupp i augusti som ska spela OS i februari. Hur sunt låter det här då?
Nej, men det är ju snudd på omöjligt. Och när man har sån, jag vet inte om det var någon limit. Fick ni ta ut hur många ni ville, eller var det en gräns där, typ runt 150? Eller kunde ni sätta upp 300 om ni ville?
Ja, vi skulle kunna sätta upp hur många som helst. Men på något sätt så måste vi hålla en balans. För att ska varenda spelare i SHL vara på den listan, eller i KL och NLA, då blir det ju jättekonstigt att de här dopingkontrollgubbarna ska springa runt och checka de killarna. Det kändes inte rätt. Så att på något sätt så försökte vi ta en checkpoint helt enkelt, var vi var någonstans med truppen vid det tillfället. Jag tycker ändå den listan vi har är väldigt gedigen. Jag tycker vi har en bra balans på den. Och sen är det ju alltid som allt annat. Det kommer ju uppstickare såklart under säsongen. Som jag tycker är synd att man kanske inte får lägga till på listan nu när vi är så nära.
Och hur kan den vara låst? Är det på grund av att säga doping och sådär? Men vi har ju ett exempel i Mikael Lindqvist i Färjestad där, som har gjort en bra säsong. Och det är ju jättesvårt för er att förutspå inför säsongen att han ska slå igenom dem. Men hur kan den vara låst? Varför får man inte addera namn? Man måste kunna addera 5 wildcard, någonting sånt där. Ja, konstiga regler.
Ja, det är klart det är svårt med sådana regler, men samtidigt så ska man ju inte komma ihåg att det här är hans första år i SHL. Han har ju inte spelat på landslagsnivå innan heller, så vi vet ju inte hur han hanterar det heller. Det är ju trots allt ett snäpp till att spela på landslagsnivå och i OS jämfört med att spela SHL. Men naturligtvis vore det intressant att se någon av de här turneringarna, men jag antar att det kommer bli liksom i stort sett OS-truppen som kommer att spela direkt från Örebro-tiden säkert.
Ja, vi slänger den frågan direkt till Rickard. Vilken typ av trupp kommer vi att se på isen i Örebro och sen i Helsingforsen? Är det liksom, kommer du ta ut en OS-trupp till Helsingfors och en till Moskva i december, eller vill du ta ut de här liksom som du tror på direkt från början och se hur de klarar av internationellt motstånd?
Ja, men just nu är det ju med att sticka var vi är någonstans nu. Sen får man ju bolla upp, det är Champions League också på tisdagen. Vi ska spela på onsdagen.
Champions League. Du måste ju älska Champions League, va?
Jag tycker det är ett jättekul koncept, tycker jag. Men det rör ju till lite för oss som vi tar ut de spelarna. Det såg vi förra året i Carrera Cup och det gjorde vi inget bra jobb. Det har jag sagt flera gånger utåt sett att vi gjorde inget bra jobb med att sätta förutsättningar för de här spelarna som vi tog ut i den här turneringen förra året. Fick inte riktigt chansen att lyckas. Så att vi har försökt att tänka till där ett varv också, såklart, med att ge de här killarna verkligen en förutsättning att lyckas när de är med Tre Kronor. Det tycker vi är viktigt.
Hur gör du med Champions League-spelarna? Tar du inte ut dem de här gångerna? Så alltså, hoppar du dem så att säga liksom då?
Nej, men det är klart att vi måste tänka till ett varv till om de spelar Champions League på tisdag. Nu känns det väl ganska orimligt att de ska spela på onsdag. Och samtidigt så har vi sagt att vi vill börja med ett fullt lag. Som förra året på Carrera Cup, då hade vi, jag tror vi startade med 13 spelare. Mm. Och körde Kinne där på Hovet. Det blev liksom inte riktigt lyckat. Och sen så skulle de flyga in och så var det några bagar som missades eller saknades då på vägen in, och helt plötsligt så har vi inga träningar innan första matchen mot Tjeckien, och det är klart att det ser ut som hej kom och hjälp mig ute på isen nu. Och det, framförallt så lider det med spelarna att de inte fick förutsättningar att lyckas på den nivån när de slåss om en VM-plats eller vad det nu kan vara. Så att vi försökte att tänka till ett varv där, så såklart att Champions League är någonting som vi diskuterar, och är de med Champions League så ska de inte spela på onsdagen om de spelar på tisdag med
men ska du byta ut nu? För de lagen som eller de spelarna som kan vara aktuella, eller de lagen som i alla fall borta på Champions League, det är ju Frölunda och det är Zürich med Robban Nilsson och Fredrik Pettersson, och sen har du Växjö och Brynäs bland annat då, som är kvar i Champions Hockey League då. Men innebär att du tar inte ut de spelare från de här lagen till onsdagsmatchen och sen får de flyga in till Helsingfors då? Eller hur ska du lösa det här?
Ja.
Så ungefär, ja.
Som jag har förstått det ska ni ta ut en betydligt större trupp än normalt, alltså 4-5 spelare extra. Det är så jag har förstått det, som att ni planerar att göra.
Ja, det är en diskussion som jag också. Ska vi bara ta ut de här 25 eller ska vi ta ut 26 eller 27 spelare? Mm. Och det är den diskussionen vi kommer ha den imorgon faktiskt, när vi sätter oss ner alla coacherna, alla som jag kallar specialisterna, målvaktscoach, backcoach och forwardscoach, och så sitter vi där och diskuterar de här namnen, bollar upp de här situationerna. Men framförallt så vill vi ge spelarna förutsättningar helt enkelt att lyckas på isen, och det måste vi, känner vi, att vi måste starta med ett lag och köra lagenheter redan från början på måndag när vi samlas i Örebro.
Jag tror att det är smart att man tar med så många på en gång, för man börjar känna den här kemin i gruppen på en gång, eftersom det är så få turneringar inför OS. OS är ganska kort också, så att det är nog smart att försöka behålla samma trupp så länge som möjligt, och sen kanske liksom finslipa lite här och var, ta in lite spetsspelare om det behövs i powerplay eller vad som helst. För att det är ju som sagt, det är inte mycket tid att spela ihop powerplay och sådana grejer som behövs. Det är så viktigt.
Nej, och sen fördelen med att ta ut fler spelare tycker jag att vi slipper de här återbuden. Och så ska man en tacka nej och så ska vi in med en ny. Liksom. Då har man ändå råd med 4-5 återbud, vilket nästan alltid blir. Och ändå har man en komplett trupp där. Så att jag tycker det är mycket fördel. Och jag menar, får någon spelare vila en match också med det här täta spelschemat som är både i klubblag och landslag, så är inte det hela världen heller. Så att jag kan ju tycka att det är bra att ha en 27-28 spelare kanske i en trupp till de här turneringarna.
Och den här truppen till Karjala nu, blir det, när vi ser den truppen på pappret, är det ett embryo till ett OS-lag då?
Ja, det är såklart det. Nu har vi ju, jag tror vi räknar ihop, det är lite drygt 20 dagar tillsammans inför OS. Så att, då förstår jag att det är väldigt tajt, och då är det viktigt för oss att ta de här OS-aktuella spelarna. Och det är vissa spelare som vi kanske inte jobbar så mycket med, och vissa spelare som vi jobbar jättemycket med. Och det har väl också en viss ingrediens också i vårt lagbygge, vilka spelare vi ska ta ut i de här turneringarna. Det är vissa spelare som vi kanske inte behöver titta lika mycket och hårdare på som andra. Så att Det är flera saker vi måste bolla upp och det här är, jag är jättenyfiken vad som kommer hända imorgon på vårt möte när vi diskuterar de här namnen. För jag har bett de andra coacherna att de får ha sina listor så att jag kommer upp med min lista. Här är laget, nu kör vi. Utan vi har verkligen högt i tak och diskuterar de här namnen.
Men vad är den viktigaste aspekten för er när du tar ut ett lag? Alltså vad tänker du? Liksom, tänker du att de ska liksom bra kemi eller ska de bara liksom kunna göra massa med poäng eller liksom, är det andra egenskaper som du letar efter?
Framförallt hur vi ska använda dem i laget. Målvakter är ganska naturligt hur vi ska spela med dem. Men till exempel defensiva backar, offensiva backar, defensiva specialister. Vi såg i World Cup-lag, eller VM-laget senast. Vi tar ut en Marcus Kryger, vi tar ut en Jocke Nordström, några till som har lite annorlunda uppdrag än till exempel en Bäckes eller Nylander. Så att olikheter tycker jag är jätteviktigt. Hur ska vi använda dem i vårt lagbygge? Det är framförallt där någonstans som vi känner att det är väldigt viktigt att använda som område för de här spelarna och vilka minuter de får och sånt. Så att nu kanske inte varje lagbygge blir likadant, för att vi vet inte vad det är för spelare vi har. Det är ju det första, vad är urvalet av spelare vi har, och tittar man på urvalet så är det lite annorlunda vi har till VM och World Cup. Nu är det bara spelare som spelar i Europa, så att, eller bara, det är väldigt gedigna hockeyspelare, men hur ska vi använda dem? Det är framförallt det viktigaste.
Mm. Vilka är som är med i den inre kretsen? Ni ska träffas på tisdagen här på ishockeyförbundet. Vilka sitter i det här rummet och hur går det till när ni formar en landslagstrupp?
Ja, de som kommer till mötet, det är våra coaching staff då, och det är Stefan Lade som är målvaktscoach. Vi har Peter Popovic som är backcoach och Johan Garpenlöf som är forwardscoach. Och sen har vi Johan Andersson också som är videocoach. Så att tillsammans så sitter vi och diskuterar olika saker och dokumenterar det vi håller på med. Vi har startat en scouting-app där vi går ut och har vi scouting på spelarna, så skriver vi någonting på den så alla kan se direkt vad vi gör när vi är ute.
Oj, Abris, den skulle du och jag haft alltså.
Ja, det hade ju varit grymt spännande.
Vad skulle kosta att få en login till den?
Ja, Aftonbladet, hörni, jag har lite pengar här så att det kan vi diskutera efteråt. Nej, men det är bara för att vi känner att vi har dokumenterat vad vi håller på med och vad vi gör. Och jag har bett var och en av de här coacherna att de kör sina egna scouting-schema, vad de ska göra. Och ibland så möts våra vägar, ibland så gör det inte. Men under tiden så kan vi se vad var och en av oss gör, så att säga. Så att, jag tycker att det finns högt i tak, ska det vara såklart, det vi pratade om tidigare, att vi verkligen ska stå och försvara våra val. Och ofta så brukar jag börja med det här mötet, det är ju att stort sett att Stefan Laden diskuterar sina målvakter som han tycker ska med, Peter Popovic sina backar och Johan Garpenlöf forwards. Och sen sitter jag och utmanar de där sanningarna på. Och i slutändan så är det jag som måste se till att beslut tas, såklart. Det är mitt jobb.
Förändrar ni mycket från, om Poppe säger sina åtta backar, brukar det bli dem eller brukar liksom hälften försvinna bort? Eller vad är summarum efter ni har varit med något år nu?
Ja, nej, men jag tycker det är en diskussion. Den måste bollas upp på något sätt. Att det är en diskussion, en ganska stark diskussion ibland. Men slutändan när vi går därifrån så känns det som att vi gjort ett gediget jobb med att diskutera var och en av namnen. Så att för mig är det inte lika viktigt vem som har rätt eller fel. Utan det viktigaste för mig är att vi tar ett beslut som vi känner är gediget och bäst för stunden.
Spännande. Men vi ser att ta ut åtta backar nu till Karjala och så kommer typ Magnus Nygren inte med. Orkar du då ringa till honom i Davos och säga så här ligger till, du är inte med på åtta just nu, därför, orkar du ha den feedbacken till de spelarna som inte kommer med? För det är ju på något sätt de man måste jobba mer med än de som kommer med, för de som kommer med är ju jättelyckliga.
Jag orkar, det är klart jag orkar och ta den diskussionen.
Men gör du, ringer du till spelare som är på gränsen
det,
bara för att...
Det brukar vi göra när vi kör World Cup till exempel. Då hade vi några spelare som var precis utanför World Cup-laget som vi kände att de här spelarna, om det blir återbud så ska de vara redo och ta den utmaningen. Så det är klart att vi tar den diskussionen med vissa spelare. Eller nu i Karjala, det är kanske vissa spelare som vi känner som spelar Champions League som inte behöver titta så mycket på. Och förklara hur vi tänker där. Så att visst finns det vissa lägen och det är någonting som vi diskuterar också. Vilka spelare ska vi ringa och snacka med? För att börjar vi ringa liksom, var börjar vi, var slutar vi? Är det efter din lista, Thomas Roos, som vi följer och ska ringa spelare som är intressanta? Eller är det den diskussionen vi känner att det är viktigast för oss? Vi måste ju foka på de här spelarna som vi tar ut. Det är det absolut viktigaste. Men samtidigt så kanske det är vissa spelare som vi måste ringa och förklara hur vi tänker.
Då är först Karjala och sen har vi en turnering i Moskva. kommer det bli en helt ny trupp som tas ut till Moskva-turneringen, eller kommer det bli bara en justering av den här första truppen? Jag vill säga att den här truppen som ni tar ut nu i dagarna här nu, är den den absolut viktigaste, och är den liksom, som man säger, embryo till OS? Eller kommer ni ha bollar med två trupper och sen till OS ta ut det bästa av båda de här två trupperna?
Det kommer vara två trupper, men sen är det säkert flera av de här namnen som är med båda trupperna. Och det är ingenting som vi diskuterar just nu vad vi kommer göra i december, utan det kan vara helt andra förutsättningar i december. Framförallt nu är det november som gäller, och den diskussionen kommer vi ha imorgon, som sagt. Och sen gäller det att ha en lite längre plan. Vilka spelare har vi på OS-listan? Ja, men då har vi vissa spelare, och vi följer dem såklart väldigt noggrant. Men just nu är det vad vi ska ha till Carrera Cup, och då har vi pratat om olika scenarier som vi tar hänsyn till.
Mikael Lindqvist är ju toppen av poängligan. Han är inte med på listan. Har ni försökt att få med honom på listan för att på något sätt för att märka att han haft en bra utveckling under hösten?
När listan är stängd så är den stängd. Det är inte mycket jag kan göra åt det, utan nu är det som det är, och det är du som spekulerar vem som är med och inte med på listan. Jag tycker det är jättebra att det ska spekuleras, det ska pratas, det ska utmanas vilka vi tar ut. Det tycker jag bara är nyttigt. Men när OS-listan är stängd, det är ingenting som jag kan göra någonting åt, utan det är IOC-regler, alltså internationella olympiska kommittén och SOK som jag följer efter.
Frågan är vilken plats han skulle få i det här laget ändå. Jag menar, det finns ju ändå rätt stora spelare bort i KL också som är trots allt bättre än vad han är ändå. Alltså visat det under längre tid också. Så att, ska han in i en tredje, fjärde kedja, det är ju inte liksom hans roll heller.
Nej, de har haft väldigt bra stäm i den här kedjan. Men det,
ja, men så han ska ju spela 20 minuter liksom varje kväll, annars går det ju liksom inte.
Jag håller med om det. Det är alltid bara så spännande när en trupp tas ut så tidigt, så att säga. Och vi media älskar ju, jag vet att inte du gillar det här, Grönborg, det är att fokusera på de som inte kommer med. Det blir tyvärr alltid så, i ett inledningsskede. Sen när vi närmar oss OS tror vi kommer fokusera på de som är med i alla fall. Då. Men Linkan har ju haft en fantastisk höst. Jag tycker definitivt. Återigen, jag har sagt det tidigare, jag tycker det är konstigt att man måste ta ut en trupp så tidigt.
Och det jag kan lägga till där är ju att han är ju mer eller mindre diskvalificerad från de här turneringarna. De här två turneringarna som kommer nu. Det finns ju ingen anledning att ta ut en spelare som inte är med på OS-listan nu. Så att hans chans att eventuellt visas upp för ett VM, det är ju hemmaturneringen i februari i så fall. Hade han varit med där, jag säger inte att han är med i en OS-trupp, men han hade definitivt varit en aktuell spelare för de här två turneringarna, tror jag, och kollat på honom om han hade varit med.
Och hemmaturneringen i februari, då är ju mitt under OS, så att den blir ju kanske i april då, den sker då.
Så det blir ju en helt annan tidpunkt i år också.
Nej, hoppas att Linkan orkar hålla ut. Han har ju haft en fantastisk utveckling då från Allsvenskan till SHL då, och med den här fantastiska kedjan i Färjestad. När du går igenom de svenska spelarna som finns i Europa och Ryssland, Rickard, vad känner du, vad kommer det här laget vara väldigt bra på som du kan sätta ihop, och vad hade du önskat, det här hade vi behövt för att få den här yttersta spetsen?
Jag tycker målvaktssidan känns som en fantastisk konkurrens på den tällan. Jag tror du håller med om den. Det finns erfarenhet, det finns målvakter som är väldigt spännande tycker jag, och ändå har mycket skinn på näsan. Jag har varit med om de här typen av
turneringar. Vilka målvakter tänker du då på?
Ja, det är bara gå ner i listan och gå tillbaka till vilka spelare som är med, som finns både i SHL och KHL framförallt. Så att, där känns det som en ganska bra konkurrens tycker jag.
Ja, den är fullsmetad. Det är bara liksom blunda och välja, känns det som. Det är väl fast som är tokgivet, kan jag tycka. Sen de andra två, det är bara ta vilken man själv tycker.
Målvakter är nöjda med. Hur ser du på backdjupet och de svenska backarna som finns i de här olika serierna? Vad kommer vi ha väldigt bra backar på, och vad kommer vi sakna lite?
Jag tycker det är synd att det känns som en uppsjö av skridskostarka unga backar som tyvärr finns där borta. Det är väl det enda, men jag tycker det finns en hel del erfarenhet på backsidan. Jag tycker det finns spelare som har varit med och varit med i de här typerna av turneringen som jag tror man inte ska förglömma. Men lite ungdomlig entusiasm kanske man har saknat till viss del på backsidan. Forwardsidan så känns det som också att vi kan få ihop en väldigt gedigen uppställning. Det är bara frågan om hur vi ska använda de olika spelarna, vilka situationer, och det är framförallt det som vi utforskar just nu. Hur ska vi kunna spela de här olika spelarna vi har tillgång till. Så att det är jättespännande. Det känns som en helt olik uppgift som man hade med World Cup och VM.
Men du har ju en ung talangfull spelare i Frölunda som skulle vara väldigt intressant att se redan nu i OS, skulle jag kunna tycka liksom, ta med och se och lära lite grann.
Jag kan gissa att du tänker på Rasmus Dahlin där.
Precis.
Tycker du tällan att han ska vara med till OS?
Varför inte? Ta med och se och lära, varför inte? Jag menar, det bygga broar inför framtiden. Jag menar, varför inte?
Innan vi kan få svara på det så måste vi bolla mot Abris här, för du har ändå följt juniorhockey under så många år och du har ju Grönborg även varit förbundskapten för JV. Men går du att ta en 17-åring och sätta honom i en sån här hög internationell nivå?
Ja, i det här fallet så tycker jag faktiskt att det gör det. Jag tycker inte att man ska ha med för att se och lära. Man har inte råd med det i en OS-turnering. Utan jag tycker att ska man ta med Rasmus Dahlin ska man göra det för att han ska liksom vara en viktig del i det här OS-laget.
Kommer inte han bli avslöjad mot Datsuk och Kowalczuk? Det kommer det bara smälla till när han ska slå sina flippmackor?
Ja, var det en fråga eller ett påstående?
Det är påstående, men, ja, du får gärna
svara
på
alltså det. Det jag tycker med Rasmus också är ju att han växer ju med uppgiften hela tiden. Och det känns ju som att det är en sån spelare som hela tiden liksom steppar upp. Blir det på seniornivå i SHL så är han där, blir det på JVM så är han där, blir det internationellt, han var ju med i träningsmatcher förra året så är han där också. Det känns ju som en sån spelare som kommer att anpassa sig efter motståndet lite. Han spelar så bra som det krävs ungefär, så att alltså, det är ju helt knasigt egentligen, för han ska ju spela JVM också, utgår jag från, i december här. En ganska tuff turnering också, vi ska ha med det och i beräkningarna också. En månad på hemmaplan och sen ska han iväg på OS. Det kanske är det största hindret egentligen från att han ska vara aktuellt för en OS-trupp. Men att han är så förbannat spännande, så att jag tycker att han är högaktuell för att vara med där. Sen får vi ju se lite grann vad de här månaderna framger. Och det är också svårt. Kommer de att kunna använda honom nu i de här turneringarna, eller kommer han gå helhjärtat på JVM nu? Kommer de att kunna
han är också med i Frölunda som är med i Champions Hockey League.
Jo, absolut, men det är ju många spelare som är. Men just med JVM har man ju alltid varit hård med det, att ska man spela JVM då spelar man med juniorlandslaget, man spelar inte med A-landslaget före jul i alla fall där. Och då är frågan om hur gör man med Rasmus i de här turneringarna.
Och vad underbart, vi har ju facit i studion här.
Ja, det är jag då, eller vad?
Ja, okej. Hur ser du på Rasmus och hur kan du tänka dig att använda honom under hösten?
Jättespännande spelare, det är inget att snacka om. Det är vad alla pratar om. Och då kommer ju det här ungdomar, entusiasmen och skridskostark och sådana saker. Så att, det ska bli jätteintressant att se han i Champions League-matchen här också. Lite internationellt motstånd. Han fick vara med och känna med oss i Vitryssland förra året och klarade sig riktigt bra i de matcherna. Och samtidigt så har han ett junior-VM som han ser fram emot här och ska spela en hel säsong med Frölunda. Så att det är klart att det är en spännande spelare, och eftersom vi redan har testat lite kronor så vore det ju konstigt om vi inte kunde säga att han är aktuell för OS-träning, absolut.
Men om du vill gå all in på Rasmus nu och känna att han är högaktuell för, så kan det till och med bli aktuellt att han inte spelar JVM.
Han ska spela JVM om Thomas tar ut han, och det förutsätter att han gör. Thomas Montén då, som är ansvarig för den uttagningen. Men jag hoppas och tror att han fortsätter ta steg som han redan gjort. Nu känns han ännu starkare, han känns ännu lite mer rutinerad när, var och hur att göra saker som jag tror är väldigt viktigt för en back. Det tar lite längre tid för backa, för att man blir, gör man misstag som back då blir det oftast målchans, och gör man misstag som målvakt då är det oftast mål. Så det tar lite längre för målvakter och backar och utbilda sig själv. Så att det ska bli jätteintressant att följa hans resa innan JVM och även efter, såklart.
Är han tillgänglig för dig, måste jag fråga, bara i de här två turneringarna nu? Om du vill ta ut honom, kan du göra det då?
Vi pratar ju om han just nu, så det vore konstigt om han inte var med på den listan.
Ja, och då är han aktuell. Även om han ska spela JVM så kan han spela Karjala och känna One Cup.
Det är viktigt att vi har inte haft den diskussionen ännu. Utan det är en diskussion som vi kanske ska ha. Men just nu så känns det som att JVM, att det är fullt fokus på den. Det är en väldigt viktig träning för oss på förbundet, landslaget. Och det har blivit, jag tror vi har en god chans där, såklart. Så att där ska han gå in och få precis dominera.
Jag tycker det vore jättehäftigt att ta med hans. Jag kommer ihåg 94 när Peter Forsberg, han var inte 17 år men han var 21 eller någonting och kom in och gjorde storheter liksom. Så att se med ålder spelar ingen roll, man är mogen ändå.
Man ska också veta att det kommer bli en riktig bass borta i Nordamerika om han kommer med till OS också. Det är alltså förmodligen en number one draft choice där,
ja,
borta.
Och drag i folkhemmet också, Thomas, tror jag, inför turneringen. Alltså, nu ska man inte ta ut spelare på det, men det är klart att det blir en extra boost om vi har...
Du ska få kärleksbomba Rasmus lite, Tellan. Du har ju haft extremt många backar framför dig i din karriär. Vad är det som gör att Rasmus är så skicklig på isen?
Nej, det har väl gjort några jämförelser tidigare, men jag ser ju likheter med Niklas Lidström, definitivt. Niklas hade en förmåga när han spelade och få spelet att se långsamt ut på något sätt. Han hade en sån jävla blick för spelet att han liksom, det kändes som att det gick så långsamt för honom. Alla andra körde järnet, men han saktade ner, och det är lite den känslan jag får för Rasmus också. Jag kommer ihåg förra året, han körde igenom alla våra backar förra året, så kom han in till mig och så ruckade jag få ut en gammal klassisk pokecheck på den i sista sekunden så att den hamnade i hörnan. Annars hade det varit årets mål liksom. Men han har lite samma tendens, att han får spelet att bli långsammare liksom, för han, tycker jag.
Och bra att du lyckas med den där pokechecken, för misslyckas med den så ser man lite dum ut.
Ja, det var väl någonting som ryckte till armbågen eller någonting, jag vet inte fan vad det var. Det var nog mer tur än skicklighet säkert.
Spännande, vi får se om han kommer med. Men då låter det som att han inte kommer med i de här landslagsturneringarna i höst här, utan att du vill att han ska fokusera på JVM. Och sen får vi se, när tar du ut, vilket datum som gäller, när ska truppen till Pyeongchang tas ut?
Senast jag hörde var den 16 januari, men jag vet inte om det är fastlagt där, men runt den 16 januari kan man väl säga då.
Och sen typ 2,5 veckor senare så flyger ni från Stockholm till Seoul. Och sen väljer ni att stanna i Seoul några dagar. Ni åker inte in i OS-bubblan i Pyeongchang utan ni stannar i huvudstaden. Varför då?
Vi känner att det är för det första att när vi kommer dit så vill vi träna direkt. Så man får den här jetlaggen ur kroppen så fort som möjligt. Att vi landar i Seoul där och tränar. Och sen går grabbarna och lägger sig och sen börjar vi träna. Och lite utanför också den här... Jag ska inte säga hysterin, men det är väldigt mycket grejer som händer i OS-byn. Så att det är viktigt för att vi får foka på våra grejer. Och vi får dem ju väldigt tajt in på. Så att det är bara någon vecka där för oss att förbereda oss. Så att då känner vi att vi måste försöka få ut det mesta av de träningsdagarna som vi kan. Och göra det lugn och ro med utanför, som jag säger, OS-byn då.
Har ni varit över och kika på arenan eller någonting, hur de ser ut liksom? För det, jag menar, Sydkorea är väl ingen hockeynation så där, men hur ser de ut?
Både Pudding som är materialförvaltare och Putte Köhler som är manager då, som har varit över, och man har scoutat allting, man har scoutat omklädningsrum, lagt till vissa saker, lite hur ska jag vara i OS-byn. Vi kommer faktiskt vara i samma byggnad som Sydkorea, så då, Sydkorea har valt oss som grannar.
Varför då?
Vi är jättesnälla och trevliga i Sverige. Så att de gillar svenskar och vilket är positivt, det är nära till allting. Men däremot så är det lite annorlunda upplägg än vad jag hade i både i Vancouver och Sochi som jag har varit med. Och det är att det är inte gångavstånd från där vi bor, utan vi måste ta buss helt enkelt. Det är 15 minuters buss.
Det blir inte de här klassiska cykelbilderna alltså?
Nej, det kommer nog inte bli de cykelbilderna, nej. Utan det är 15 minuter med buss då från där vi bor.
Och Tellan, du var med 06. Vad säger du om upplägget?
Och 02 också faktiskt.
Ja,
02 pratar
bra,
inte så mycket om, men 06 är kul.
06 var mycket roligare.
Ja.
Vad säger du om upplägget att inte åka in i OS-bubblan direkt utan att stanna och att det blir lite som ett hockey-VM, det vill säga lite friare som det kommer vara i Seoul? Man ska ju alltså veta, ni som lyssnar på det här, att är man ett OS så är man in en torktumlare, det är väldigt styrt, här får man vara, här får man inte vara, det här får man göra, det här får man inte göra, det är till och med nästan vilken läsk man får dricka är ju styrt av OS. Fantastisk upplevelse, men det är ganska strikta riktlinjer. Gör Rickard rätt som tar truppen utanför OS-bubblan inledningsvis?
Ja, för det kan bli ganska tråkigt i OS-byn. Alltså det är lite som du ser, det är liksom en militäranläggning. Alltså det är ju säkerheten runt omkring med höga väggar och sen finns det liksom... Sen oftast är det samma mat också, de byter lite grann, men oftast är det samma käk och sen grejer och käka samma mat under längre tid är ganska tråkigt.
Brukar finnas McDonalds på?
Ja, snackar om att man eventuellt skulle ta bort det nu. Så det var så här, man, i början försökte man vara duktig och sen var det, man smög sig bort och tog några cheeseburgare efter taget där man märkte att man kanske inte skulle spela så mycket eller man hade lite lediga dagar. Så att, nej, men jag tycker att det är rätt för att då kan man liksom vara utanför, man käkar lite annat käk och man behöver inte se samma människor hela tiden.
Och sen blir det en träningsmatch mot Kanada. Är det helt klart nu eller väntar ni på den sista underskriften?
Både vi och Kanada vill spela den här matchen. Vi har datum, vi har tid, vi har arena, men jag tror inte allt är påskrivet än. Jag har inte fått det här 2 tummar upp och att vi ska köra, men alla intentioner är att vi ska spela mot Kanada. Det är möjligt att det kanske blir någon träningsmatch till, men det känns som ett väldigt tajt schema som jag säger. Vi har inte så många dagar att förbereda oss på, utan då försöker vi maximera de dagarna vi har. Och så att vi har lite annorlunda förutsättningar än vissa andra lag.
Vi ska komma till att Tellqvist ska ta ut sina 3 målvakter i OS och ska Abis ta ut 2 första kedjor. Men innan dess, en sista fråga angående själva trupputtagningen här. Hur ser du på att du inte får använda dig av de här 130 spelarna som finns, svenska spelarna som finns i Nordamerika och alla superstjärnor vi har i NHL? Hur känns det för dig som förbundskapten?
Det känns som bara en annorlunda utmaning. Jag satt faktiskt och räknade ut exakt vilka många spelare för jämförelsevis då, så att man får lite perspektiv på saker och ting. Just nu har vi 83 spelare i NHL. Vi har 40 spelare i AHL och de är ju under NHL-kontrakt, så att vi får inte tillgång till dem till ett VM eller till ett OS då. Det är 123 spelare. Finland har 33 plus 19, 52. Tjeckien har 30 plus 19, 49. Ryssland har 28 plus 25, vilket är 53 spelare som de inte har tillgång till.
Så det är nästan, lägger man ihop alla de här tre nationerna, då kommer man, de har lite fler tillsammans än vad Sverige har.
Ja, ja precis. Och det är ganska många spelare för lilla Sverige som inte är med. Men samtidigt så känns det som att en del spelare som har kommit tillbaks, som har varit där borta och kommit tillbaks, som är väldigt gedigna hockeyspelare som vi kommer ha tillgång till. Med lite erfarenhet. Jag känner fortfarande som en fantastiskt rolig utmaning. Men man måste sätta lite perspektiv på saker och ting också. Vad är det för slags hockey vi ska spela när vi får tillgång till de här spelarna? Ska vi spela på samma sätt som vi gjorde med vår kapplaget eller VM-laget? Eller ska man, det är ju de här grejerna som vi bollar upp, och det ska bli jätteintressant för oss coacher att få lite annorlunda förutsättningar. Jag tycker att våran SHL håller väldigt hög standard. Man speciellt nu har fått resa runt här i KHL och NLA, och tittar man på SHL-spelet som är där, jag tycker det är väldigt hög kvalitet på SHL-matcherna. Jag såg det i helgen, var riktigt bra matcher. Så att, jag tycker att just den miljön att ta spelare, säga att halva laget i SHL-spel, jag bara tittar en spåkula, så det är väldigt gedigna hockeyspelare som får bra coachning hemma, de är hemifrån och de är vältränade. Så att, men sen är det ju också, det är tre olika ligor, vad är det för slags hockey ska spela? Det spelas annorlunda hockey i NLA, det spelas annorlunda hockey i KHL än vad det gör i SHL. Vad är det för slags hockey vi ska spela?
Ja, det kan du svara på kanske, va? Vilken hockey ska ni spela? För det är ju jätteintressant som du säger, SHL är ju en mycket tempostarkare liga kanske än där skicklighetsnivån är högre i Schweiz och Ryssland. Vad ser du framför dig? Hur kommer ni att, vilken hockey ska ni spela?
Jättebra fråga som jag ställt för mig själv nästan. Och det är den frågan vi ska bolla upp. Och framförallt så är det ju besluten kanske som vi ska ta de här spelarna på. Vad är det för slags hockey vi ska ha? Ändå så känns det som att nu har vi startat den här röda tråden som vi jobbat under längre tid. I alla fall så länge jag har varit involverad. Det är 11:e året nu på förbundet, 8 år som heltidsanställd. Då har vi jobbat en röd tråd som vi har haft genom alla juniorlandslagen, småkronorna, juniorkronor hela vägen upp. Så att på något sätt så känns det som att alla de här spelarna, även fast de inte spelar NHL, har gått igenom den röda tråden också. Så någonstans där, det är väl den vi ska luta oss mot. Det är väl det som är grunden på något sätt. Och sen gäller det att hitta de här spelarna som kan spela därutefter.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi älskar ju framgångar i VM och i synnerhet i OS. Är det rimligt att tro som svensk hockeyfan att vi har stor chans att vinna OS-guld?
Jag sitter inte och värderar sådana saker. Det får ni spekulera i. Jag tittar bara på, nu ska vi ta ut bästa laget. Det är våran fokus till Karjala och Channel One. Och verkligen titta på de här spelarna. Vad kan ge oss bäst förutsättningar för att lyckas? Och det ingår ju med att titta på sättet att spela. Titta på förberedelser. Alla de här sannolikheten som kan öka för våran chans att lyckas i den här turneringen. Men att sitta och titta på facit och resultatet framåt, det gör inte jag. Jag sitter och kollar på processen, och processen just nu, det är att identifiera de här spelarna som vi ska ta med oss till OS då.
Jag tror det kommer bli jävligt häftigt OS just på grund av att det inte finns så många, eller att inga NHL-spelare får följa med, för att jag tror att det kommer bli väldigt jämnt. Det finns många lag som kommer liksom kunna, men jag började kolla på Finland förra året, de hade inte jättemånga NHL-proffs med. De kommer kunna ställa i stort sett samma lag i OS igen om de vill. Och jag tycker det verkar hur häftigt som helst. Det kommer bli hur bra som helst faktiskt. Jag kommer sitta och kolla varenda match.
I min bok avbrist i alla fall Ryssland stor favorit. Hur ser det ut i din hockeybok?
I min hockeybok är Ryssland också stor favorit. Det är de alltid nästan i min hockeybok. Men de brukar ju sällan räcka hela vägen. Och det blir en utmaning nu också för de här att se. Framförallt OS här också som har ju blivit lite... Bara lite tufft för dem. Så att klart att Ryssland har på pappret det bästa laget. Men de har som sagt svårt att få ihop den här helheten och även hel turnering och gå hela vägen där. Så att jag känner som Tellan lite grann att det är väldigt öppet med rätt många lag där som är inblandade. Och Sverige är ett av dem. Vi är inte favoriter känns det som. Men vi har chans att vinna.
Vi ska dit, Abris, och vi ska dela lägenhet för första gången någonsin också. Hur tror du det går?
Ja, det har jag förträngt, lagt framför mig. Men det blir nog jättebra.
Mm. Bättre på Gotland eller?
Ja, mycket bättre.
Vi ska ju hjälpa Grönborg idag, har vi tänkt. Vi ska låta Tellqvist få ta ut tre målvakter som han kan redan nu sätta ner på papper att de här är klara för OS. Vilka målvakter har du tagit ut, Tellqvist?
Ja, fast har jag tagit ut. Och sen har jag faktiskt Henke Karlsson just nu. För jag tycker att han har sett riktigt bra borta i KL faktiskt. Han spelar ett lag som är väldigt offensivt. Så han får väldigt mycket liksom farliga lägen mot sig och såna grejer. Så jag tycker Henke har tagit steg varenda år. Han har ganska tufft då när han var i Skellefteå. Sen när han kom över till Jokkert så han varje år så han blivit lite bättre. Och nu tycker jag han spelar på väldigt hög nivå i Baris. Tredje slipsen blev lite osäker här nu, så att det är Linus Söderström jag faktiskt tagit med, som han är ju under NHL-kontrakt, så jag vet inte riktigt hur det funkar där, om jag ska bli riktigt där, om man får åka med eller inte. Men jag skulle vilja ha en yngre målakt med på grund av att det finns inte så mycket istid under OS. Man behöver två killar som egentligen ska stå hela träningen, och då kanske det känns bättre att ta in en kille som ska vara med, som jag sa lite tidigare, vara med lite se och lära, en framtida OS-man helt enkelt, skulle jag vilja med.
Och hur ska de, ska Henke och Fast tampa som första spaden, eller ska man ge allt självförtroende till Fast?
Du var vår
main man.
Jag tror att Fast är nog ganska skriven, om inte han helt går sönder eller helt börjar kasta in puckar faktiskt, så tror jag att de kommer satsa mycket på han. Jag vet att Lade har en svag plats för Enroth också. Han har gjort mycket bra för svensk hockey också, så att det här är ju min lista som sagt, den kan ju ändras också, men jag tror någonstans kanske att det blir Enroth ändå som på tredje plats.
Ja. Men hur, när du var målvakt i hotellan, vad gillade du? Gillade du att träna så åt dig? Vi tror på dig, du är vår första keeper, du får misslyckas, men vi vill du ha dig som första keeper? Eller vill du ha det så här som du har varit i kanske tidigare i Tre Kronor, att bäst man ska stå?
Nej, alltså ja, det är en svår fråga, men jag tycker väl någonstans att man går in i turneringen med en första kille, och sen går det dåligt 2-3 matcher, då måste man hitta på någonting för att få igång laget, så är det ju. Och då behöver man ha en kille som kan kliva in rakt in och spela bra hockey på en gång. Och då behöver man kanske någon med lite mer rutin och sådana grejer som nummer två.
Vad säger du om Stellans målvakter, Grönborg?
Ja, bra målvakter allihopa såklart. Vi har haft koll på alla tre såklart. Var över i Minsk och såg Enroth mot Henke då, Karlsson. Mm. Spelade mot Barus där då.
Hur gick det matchen? Och...
Nej, Minsk vann i overtime. Faktiskt. Eller ursäkta, straffläggna blev det på slutet. Så att, det var en jämn match. Två bra insatser tycker jag. Båda pratade med båda efteråt. Det var en bra insats från båda hållen. Där. Sen var vi och kollade på Hellberg också i Kunlund när de var i Riga. Så det känns som att vi har försökt täcka över. Sen har vi ju SHL-målvakten som också som ligger närmare till hand. Och där det är ju bara en dagstripp att sätta sig i bilen och åka någonstans och titta in dem. Och så får man dem på tv hela tiden också. Så att det känns som att vi har ganska bra konkurrens på platserna, och sen är det som allt annat, det gäller att pika när man verkligen behöver, och det får vi ju reda på efter jul här då.
Får se hur du kommer undan den här frågan som jag ska ställa nu, om du kör ett politiskt svar eller om du ger det svar som jag önskar. Vilken målvakt tycker du just nu är bäst?
Oj, jag har inte ens tänkt på det. Jag tycker alla tre som tällarna bollat upp är klart intressanta spelare. Jag tycker Linus hade en fantastisk resa förra året med HV, och jag har fått förmånen att jobba med en två junior-VM, så jag vet att det är en fantastisk människa och målvakt. De andra målvakterna är också på något sätt stött på under resans gång här, så att, nej, det är svårt att jämföra. Sen är det olika slags hockey också. Det KL, nu hör du politiskt.
Ja, jag visst, ja. Det bara svamlar iväg.
Nej, men KL och på det sättet de spelar där och ser lite deras vardagsmiljö, jag tycker det är väldigt viktigt för oss att se hur de spelar, vad behöver de här målvakterna runt omkring sig, för att vårat sätt att spela egen zon och liknande jämfört mot KL, SHL och NLA, så att och sen erfarenheter med dem tidigare, har de den erfarenheten vi söker för att lyckas de här, eller är det andra erfarenheter som vi tittar på också, så att vi kommer fortsätta och bolla upp de här målvakterna, men det är tre bra målvakter som Tellan nämner.
Vi kommer ha välbeställt på målvaktssidan i alla fall. Abris, du har ju också fått leka Rickard Grönborg och vara förbundskapten här. Och på tåget, väget ner, så fick du en uppgift att ta ut våra två första kedjor. Sånt där brukar alltid kittla lite bland hockeyälskare, hur man sätter ihop dem, vilka som ska vara med och så vidare. För det här ska ju ändå, de två första kedjorna är det på något sätt de som ska göra det, de som ska skjuta segrarna och framgångarna till Tre Kronor. Och vässa pennan, Rickard, nu kommer du få facit här från Abris.
Ja, precis. Det som slår en direkt när man tittar på forwardsbesättning i Europa är ju två saker. Det ena är att vi har väldigt många skickliga ytterforwards. Det andra är att vi har väldigt tunt på centersidan.
Håller du med om det?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker det finns faktiskt alternativ på båda hållen. Det beror på
hur du bygger ditt lag. Men vi har inte så många toppcentrar i Europa, så enkelt är det. Det tror jag Rickard håller med. Man får gärna räkna upp en 4-5 toppcentrar i Europa som är svenska. För det har varit en brist under många år med centrar. Det har ju varit även Mårts inne på att det finns inte så jättemycket att plocka av i Europa. Och tittar man på de VM-turneringar så är det ju framförallt där vi har sökt folk i NHL också. Så att det är ju de två reflektioner jag gjorde. Så att det är jättesvårt det här. Jag tyckte det var så här drömjobb som jag fick av det där. Men sen när jag bara tittade på det så kände jag liksom att fasiken, det här och jag ska förklara varför nu också. Men Jocke Lindström och Oskar Möller spelar jättebra ihop med Micke Backlund. Var det VM i Minsk, Thomas?
Det kan ha varit så att de gick väldigt bra i poängligan.
2014 där, ja. Backlund får vi inte ha med nu. Jag har faktiskt petat in Johan Ryno där, som jag tycker idag är våran bästa center i Europa.
Vilken skräll alltså.
Ja, det tycker jag är kanske vår bästa center i Europa. Det säger lite grann tycker jag om hur centersidan ser ut. Nu har Johan Ryno varit fantastiskt bra den här säsongen. Så att det är inget dåligt betyg till Ryno. Men så ser min, får ni kalla det för första kedja eller vad ni vill. Men det är i alla fall en av de här två kedjorna.
Kan vi vinna OS-guld med Ryno som första center?
Ja, vilken center skulle du ha stoppat in?
Jag vet inte. Jag fick ju inte den förmånen att ta ut med kedjan, så jag har inte grottat ner mig riktigt där. Men det blir som en liten chock när jag hör det, så att säga.
Jag förstår det. Sen har jag tänkt lite också, Jocke Lindström och Möller känner varandra jättebra. Vi har ganska kort tid att spela ihop laget. Det är också en anledning, plus att de spelar bra ihop med Backlund i den turneringen. Så att in med Ryno där, som ändå är... Ja, han är inte så himla långt ifrån Backlund där. Bra, stor, tung, spelskicklig. Ja, jag gillar Ryno, så alltså. jag var lite skeptisk till hans liksom så här vilja att vara allra bäst liksom och kämpa, tävla hårt varje dag, men den utvecklingen han har haft sista året, det är bara lyfta på hatten och sätta
poäng
på dumstruken
på 12 matcher
på mig.
Är ju
ja, nej, det var, jag trodde inte det fanns i honom, men det är jättekul att det gör det. Så Ryno hade rätt och jag hade fel. Andra kedjan, där har jag också gått lite på klubblock faktiskt och petat ihop Robert Nilsson och Fredrik Pettersson på varsin kant då. Spelar ihop i Zürich. Skickliga spelare, tycker jag, båda två. Enorma spetskvaliteter. Sen hamnar vi på centersidan där igen då. Och då är ju frågan vem man ska stoppa in där. Vi har ju lite alternativ, eller så centra. Vi har ju Joel Lundqvist, vi har Andreas Engqvist, vi har Anton Lander, Per Lindholm i Skellefteå. Alltså det är den nivån jag hittar i alla fall centra på. Jag har valt Andreas Engqvist där faktiskt ihop med Robban och Fredrik Pettersson.
Mm. Storstadskedjan får vi kalla den för. Ja, två stockholmare och en göteborgare då.
Till, ja. Robban från Nynäshamn, va? Men det räknas för Stockholm. Och så där ser det ut nu. Och det som är grejen nu är att vi har väldigt mycket bra ytterforward som inte har fått med in här. Vi har Viktor Ståhlberg, vi har Dick Axelsson, vi har Linus Klasen, vi har Linus Omark som inte är med. Nu är jag kanske så lite traditionellt tråkig och gärna vill ha en center i en kedja. Jag vet inte om Grönborg tänker på något annat sätt, om man liksom kan tänka sig spela tre ytterforward. Men jag har svårt att se det, och jag har också svårt att se att någon av de här kan gå in och spela center, som av de här ytterforwards, eller åtta ytterforwards jag har nämnt nu jag tog faktiskt ut en tredje kedja för att liksom belysa lite grann också att vi kanske måste satsa på tre ganska offensivt skickliga kedjor, och då hamnar vi liksom på Viktor Ståhlberg, Anton Lander och Linus Omark där, och då har jag fortfarande inte Dick Axelsson med och jag är inte Linus Klasen med, så att Grönborg kommer få lite.
Men den kedjan tycker jag i min bok låter som kanske en första kedja.
Ja. Det är ungefär så det ligger till. Men någonstans så känner jag att de här med Jocke Lindström och Möller, de har ändå levererat internationellt. De har gjort det bra där. Vi vet ungefär vad vi får. Men de här tre kedjorna, det är därför jag nämner de tre kedjorna också. Det känns som att det är väldigt jämnt på de här tre kedjorna. Så det inser jag också att de här tre kedjorna kommer inte att kunna få massa istid och powerplay. Alltså allihopa. Utan någonstans måste man göra ett val också här. Hamnar man på fjärde linan till exempel Kalle Klingberg, Joel Lundqvist och kanske Dennis Everberg som är användbar tycker jag både offensivt och defensivt, så att, och det tror jag också spelar in. Har man haft spelare tidigare så tror jag det är liksom en fördel, man vet att de levererar på.
Men vi måste släppa in Tellqvist här, den här centerfrossan där som Abris har. Vad är det skitsnack, eller är det en bristvara med typ gedigna Bengt-Åke Gustafsson-typer på isen?
Nej, men hockeyn har ju ändrats också, så jag tror inte att man behöver. Det känns som att alla byter plats om hur man än spelar också. Så jag har för mig att Dicken spelar lite center när vi är uppe i Modo också till exempel. Så jag tror att han kan ta den rollen också. Jag tycker att Dick Axelsson måste med som han spelar just nu också i Färjestad. Den passionen, den glöden han har liksom i hockeyn just nu, det är häftigt att se. Det är många som tyckte att han skulle komma hem och liksom bara vara lite loj och såna här grejer också. Så att, det har man ju sett tidigare i landslagen. När han vann VM till exempel i Globen var han fantastisk också. Så att han verkar hitta någonting i sin karriär som gör att han helt plötsligt har hittat en helt ny nivå, vilket är häftigt att man kan göra.
Men vem plockar du bort då? För det är lätt att plocka in spelare, men vem plockar du bort av de här nio som jag har nämnt nu till exempel då? Nu hade jag Dick Axelsson med, jag petade in Linus Omark där istället, det var en liten smaksak i det va? Men om vi tittar på Jocke Lindström, Ryn, Oskar Möller, Robban Nilsson, Andreas Engqvist, Fredrik Pettersson, Stålberg, Lander och Linus Omark då, säger vi i det här fallet. Vem ska Dick spela istället för?
Robban Nilsson tar
jag
bort.
Ja. Jag vill ha med Robban i OS. Han är så skicklig.
Ja, men det är Dick också.
Ja. Och så har vi en person som sitter i studion här och rullar pennan och sitter bara och njuter och ler. Vad säger de här kedjorna som Abris tagit ut?
Ja, men ni sitter ju precis som vi kommer göra imorgon. Så att,
men nu har du ju facit här.
Ja, men jättekul.
Jag har tänkt till, kan du säga, och så jättekul. Kan du bara slänga fram kedjorna.
Ja, nej, men jag, absolut. Jag tycker ni har bra synpunkter på spelarna ute. Det finns en hel del, men samtidigt så gäller det liksom vad ska man användas till. Det är ju det som är viktiga för oss. Vilka minuter ska de spela? Vilka minuter kan de spela? Är det en annorlunda uppgift de har eller roll som de har i landslaget? Kan de ta den rollen än vad de har i klubblaget? Så det är flera saker vi måste bolla upp, och samtidigt så är det väl perfekt att få ett par turneringar och testa spelarna i de här situationerna. Så att jag känner, det här är ju bara intressant, jag tycker det är jättekul, och det ska spekuleras, Thomas. Du pratar om att du gillar att spekuleras. Jag tycker det är jättebra, det ska spekuleras, det ska vara, någon tycker att vi har fel och någon tycker vi har rätt och sådana saker, men samtidigt så vi försöker verkligen göra ett gediget jobb när vi sätter oss ner och tittar på formen också när vi börjar närma oss där i januari, men framförallt hur ska vi använda spelarna, det som är viktigt.
Men Abris nämner ju här Ryno och Andreas Engqvist då, som våra två första centrar, eller i alla fall center i kedja 1 och kedja 2. Håller du med om hans oro för att vi inte har tillräckligt skickliga centrar? Och då menar jag vill ju vinna OS-guld, dit jag vill nå.
Ja, jag känner ingen oro, för jag går inte kring att oroa mig, inte en sån person. Jag tycker Andreas har haft en jättekul kurva. Jag tycker han har Engqvist då som gjort det fantastiskt bra och gör det på så sätt som vi vill se han i Djurgården. Jag tycker han tagit på sig ett stort ansvar där. Jag tycker han står för väldigt mycket. Det är en spelare som man litar på helt enkelt. Rynos resa är också jättekul att se, att han tar i tre, att han är hel och frisk, och hans stora kropp och sådana saker får känna sig på högsta nivå under längre tid. Och han är jag tycker han har alltid haft den här höga kapaciteten. Det är bara att han har på olika sätt inte lyckats nå upp dit under längre tid. Och jag tycker han var med oss förra året under de här turneringarna, gjorde riktigt, riktigt bra. För jag har fortfarande den här känslan från Channel One när han och Linus Omark till exempel hade jättebra kemi i den kedjan där, och den lyckades vinna också den turneringen, mycket tack vare den kedjan och den kemin mellan honom och Linus. Så att Johan har under lång tid här verkligen producerat och gjort riktigt bra. Så det är två bra namn som Abris har tagit upp här.
Vill du ställa någon motfråga till Abris eller till Hellqvist angående målvakter och forwards?
Nej, jag tycker samma sak där. Jag tycker att Abris har verkligen tänkt till och har bra namn på det. Jag tycker det finns alternativ på de här namnen som han tagit upp också, absolut. Men det är alla bra namn.
Vilken center har jag glömt? Har jag glömt någon? Kom igen nu, ge mig ett namn, Rickard.
Ja, John Norman spelar till exempel i Helsingfors just nu, spelar som center. Det är väl en spelare som kan spela både och också. Det är väl ett namn man kan bolla upp.
Och Joel Lundqvist vet jag gillar John Norman väldigt mycket.
Absolut, det är ju, jag gillar också John Norman. Men det är kanske inget som får mig att riva liksom den här uppställningen för att jag ska få in John Norman på det sättet. Då känner jag ju liksom att då tycker jag de här fyra centrarna jag har går före egentligen i så fall.
Det ska bli spännande att se vilken trupp ni tar ut. Grönborg, vilket är ditt favoritlag i NHL?
Jag säger Toronto Maple Leafs, och det finns fler anledningar. Framförallt var det ju när Börje kom dit, och min generation är född på 60-talet. Och när jag var ung så spelade ju Börje där, och det var i stort sett på den tiden man inte fick se några, förutom på hockeyskolan, om man fick se den här Stanley Cup-finalen från 1980 när Islanders vinner ungefär 5 år i rad där i Björkingshallen där i Huddinge när jag spelade. Sen var det mini-hockeyliga också när vi startade i Björkingshallen och Huddinge, och då var jag faktiskt med Toronto Maple Leafs.
Mm-hmm. Vill du vara Börje, var det så lite? Eller?
Ja, men jag tror alla ville vara Börje på den tiden på något sätt. Banbrytande och slog sig in i världens tuffaste liga som det var på den tiden, var ju lite annorlunda liga på när de spelade. Så att nej, Toronto Maple Leafs ligger mig nära hjärtat, och alla de här original-lagen då, som man säger, allt från New York Rangers, Boston och Montreal, men de ligger också nära till hjärtat såklart. Det är ju klassisk mark på något sätt.
Vi har nämligen fått en önskan från en lyssnare att ni måste fråga Tellan, hur var det att vara proffs i ett av världens mest kända hockeylag? Det är inte det bästa hockeylaget. När man pratar om fotboll så säger man Barcelona och Real Madrid, men de är ju också grymt bra. Toronto har ju inte haft så bra lag de senaste 40 åren. De har väl inte haft så jättestora framgångar. Men det är ju en ynnest för oss att ha det här, Tellan. Och ge oss en inblick. Hur funkar det att vara NHL-proffs i mäktiga Maple Leafs?
Ja, klart det är häftigt, men jag måste ju säga att vi har haft bra lag, har vi haft, men vi har inte kunnat vunnit. Det är väl
67 var senaste.
Ja, jag ska göra en liten name-dropping här sen, men ta det sen. Men just att spela under den pressen som är i Toronto dag ut och dag in, där alla vet allting i stort sett om alla spelare, det är fantastiskt. Och vi går in på Sudden igen, att han har varit kapten under så lång tid och levt under den här pressen och stressen. Jag förstår nästan varför han har tagit steg tillbaka nu och inte syns så mycket i media och överhuvudtaget. Så att nej, han har nog levt under den här pressen och stressen, och tycker nog som sagt att det är skönt att ta ett steg tillbaka.
Men var det kul att spela Toronto, eller var det bara jobbigt eftersom det var så mycket fokus på dig som målvakt speciellt? Alltså, gjorde du en dålig match så blev du ju typ sågad.
Ja, men det är ju så. Det är efter varje träning och match så står det ju 20 tv-kameror framför dig och frågar, och radiokanaler och alltihopa, varför du inte gjorde si och varför gjorde du så. Så att, det som jag ångrar så här lite efterhand var att jag inte tog hjälp av en mental tränare tidigare än vad jag gjorde faktiskt. Att man var mer förberedd på det. Man tyckte man hade bra koll när man kom här från Stockholm, som man tyckte var en stor media plats i Sverige liksom. Men att komma dit, det var ju som en stor käftsmäll rent och sagt liksom. Och du nämnde Barcelona och Real Madrid, och det är väl det man kan jämföra med liksom. Det har ju Toronto och Montreal, så det ska man väl kunna jämföra med Barcelona och Real Madrid och Sudden någon som Ronaldo eller Messi någonting.
Mm. Hur alla NHL-lag, reser de och bor ungefär lika, eller för att Toronto har på något sätt lite mer top-notch-klass på allting, eller hur var det skillnad? Du har ändå varit runt i Buffalo och Phoenix och Toronto. Fast någonting som skilde just att vara spelare i Toronto?
Nej, Toronto har lite mer, de har ju alltid haft lite mer pengar också, och det ser man ju på lagen innan det blev cap-systemet också, vilka lag de hade. De har ju en CEO, en vd som heter Larry Tenenbaum, som äger hela det här Maple Leafs och Sports Entertainment, vilket är basketlaget, lacrosslaget och alltihopa, som är väldigt noga med att spelarna ska ha det bästa hela tiden. Man bor på de finaste hotellen. Ritz-Carlton finns det ett hotell som heter, som är femstjärnigt, och det är alltid liksom sådana. Man läser med Air Canada, du läser med dem, och det är alltid liksom, det är sushi och det är bra mat på flyget, och det är riktigt bra klass på alltihopa.
Tappar man fotfästet om man har varit i Toronto många år som hockeyproffs?
Jag tror att vissa spelare som har spelat i Toronto tror nog att de är större än vad de egentligen var. Det har man märkt på vissa spelare som har spelat i Toronto och sen kommit till andra lag och då egentligen bara kommit försvunnit i mängden i stort sett. Med tanke på att du får så mycket publicitet hela tiden, så bygger du nog upp en person, kan du bygga upp en person som kanske inte är så jättebra till en bättre spelare än vad det egentligen är.
Och när ni reser runt då, man har hört talas om de här när man ska betala middagar när NHL-proffsen då, hur är det så klassiskt att alla slänger in korten på en tallrik och så?
Credit card game, ja det
är först. Och vad är det? Berätta för våra...
Nej, det är väl att man tar fram sitt kreditkort och så lägger man det in i en brödkorg som brukar ligga, och sen drar servitrisen eller servitören kort då, från den här grejen, och den som är kvar sist får pröjsa hela notan.
Gjorde ni så i Vålrängen också, Abris?
Ja, precis. Det var exakt likadant där. Nej, vi betalar var för sig där. Av praktiska anledningar.
Ja, ge oss lite mer inblickar. Hur funkade det i Toronto? Hur var det i omklädningsrummet? Hur var det att sätta på den här underbara matchtröjan?
Ja, det är ju mäktigt just på grund av att arenan är ju slutsåld varenda kväll. Jag tror att de släpper ungefär 500 biljetter, tror jag, sist jag kollade. Alltså som man kan köpa, resten är säsongskort. Och de här säsongskorten går ju arv till familjen, så det går inte att få tag i liksom. Det är nästan helt omöjligt. Och jag vet ju att man pröjsar en summa bara för säsongskorten, men de ska behålla säsongskorten som jag tror låg på typ 3-4 tusen dollar per år. Sen utöver det så ska du ju köpa biljetten också. Så att egentligen så reserverar du bara platsen för de här summorna. Och det här är de här riktigt bra platserna. Problemet i det här blir ju att det är väldigt många rika som har råd att gå på hockeyn. Vilket kan vara en nackdel, kan jag tycka då. För många av dem springer runt i champagnerummen och det tar lite tid innan de kommer ut.
Så att det blir inte så bra stämning som kanske på en Djurgården-AIK-match.
Nej, i alla fall de som sitter närmast plexiglas och såna grejer. Det var väl det som var lite tråkigt, kan jag tycka ibland. Det tog 5-6 minuter innan de kom ut till matcherna.
Jag hörde ju också att det är så billigare att flyga ner till Florida och se Toronto borta än vad det är och betala en vanlig hemmabiljett för fans som bor i Toronto.
Många åkte ju till Buffalo till exempel, just för att det är nära liksom, till gränsen. Många åkte upp till Ottawa. Ottawa var ju också det var ju som hemmamatcher för oss. Det var ju alltid med Maple Leafs fans liksom, och såna grejer. Så att,
vad är ditt bästa Toronto-minne?
Jag har ett riktigt bra. Det är säsongen 2003-2004. Jag måste bara få rabbla namnen som vi hade i det laget. Det var fantastiskt. Alltså målvakt Ed Belfour, backar Kalle Johansson, Thomas Kable, Brian Leach, Ron Francis, Alexander Mogilny, Joe Noondike, Owen Nolan, Robert Reichel, Micke Renberg, Gary Roberts, Mats Sundin till exempel. Det är några, och sen är det en massa andra spelare också. Det är liksom, det är ett Hall of Fame-lag alltihopa. Och kunna få vara med i det omklädningsrummet till exempel. Jag bodde på samma hotell som Ron Francis, han skjutsade mig ner till matcherna liksom. Det är såhär, jag får gå så redan nu när jag tänker på det liksom. Häftigt att kunna få med den resan och liksom kunna få se och lära av de här spelarna, vilket har gjort mig till en annan person också. Det är coolt.
Vilka satt du bredvid omklädningsrummet då? Och du hyllade Francis här, men var någon mer som hjälpte dig att få en skjuts? För du var ju i början av din hockeykarriär.
Jag var till och med Black Ace under det här slutspelet. Black Ace är alltså man är tredje målvakt i stort sett. Och sen antingen så är man med och tränar när första målvakten inte var med och tränar under slutspelet. Eller så tränar man efteråt när det är typ alla killar från Parma-laget eller de som inte platsar får köra. Liksom. Så att, men jag satt bredvid Ed Belfour och jag lärde mig mycket av han. Många tyckte att han var ganska svår som människa också, men han var alltid snäll mot mig och lärde mig små saker som man ska tänka på.
Vilka tips gav han till dig då?
Nej, noggrannhet. Han var väldigt noggrann med allting faktiskt. Ibland kan det bli så att man slarvar lite med utrustning och såna grejer. Men han ville att allting skulle vara perfekt när han klippte på isen, så att han inte hade några ursäkter. Till exempel att man kanske inte klippte av skridskosnöret på perfekt sätt. Att det hängde ut på sidan eller vad som helst. Utan han var väldigt noggrann med såna grejer och med sin träning också. Väldigt noggrann. Han var alltid först där och körde sina övningar och han skulle alltid göra samma saker inför match och såna grejer. Tyvärr så blev det nästan för mycket ibland att han kom liksom nästan utspringande med 10 minuter kvar till värmningen för att han var tvungen att göra alla de här grejerna innan värmningen.
Kan det vara så att Toronto har haft ett bra lag, men att det är en press att prestera i Toronto som blir kanske ett ok för laget?
Jag tror problemet var förut när det inte var det här cap-systemet, att man hade för mycket pengar. Jag menar, de här spelarna som man rabblar upp nu liksom, de köpte ju in de här spelarna och tradade bort sina egna draft picks. Och det får nog Toronto eller har fått lida för under en längre tid. Att man liksom inte, du har tradat bort dina första runder mot att få in till exempel Brian Leach och alla de här liksom, för att gå långt till slutspel. Och sen när det inte funkar att vinna, då blir det liksom, det blir ju en rekyl åt andra hållet. Då har du kvar 5, 6, 7 runderna. Vilket är bra hockeyspelare, men det är ju inga första runder liksom, som kan bära ett lag som de har nu med Nylander och Matthews och de här killarna liksom, som de bygger runt omkring nu. Så att, det tror jag var ett av problemen som Toronto kanske inte lider för nu, men har lidit för under längre tid.
Rickard, du är ju amerikansk medborgare och svensk medborgare, och många säger att om det är någon som kan bli head coach i Nordamerika, alltså första svensken, så är det du. Vad tror du att du behöver lära dig för att eventuellt stå i Air Canada Center en dag och coacha Toronto?
Oj, vilken fråga. Då får du säga att få chansen alltså, eller vadå?
Ja, precis. Men vad behöver du bli bättre på? Vad krävs för att en svensk blir head coach i Nordamerika? Vi har haft 1000 spelare där borta, men aldrig en head coach.
Nej, det är framförallt att få chansen. Men jag ser mig själv hela tiden och försöka utveckla mig själv. Jag se mig som fortfarande arbetet pågår på något sätt och förbättra vad jag kan göra. Så att oavsett om man får chansen i NHL eller om man är som just nu så är världens bästa jobb, tänkte jag säga, som förbundskapten för 40 kronor, att hela tiden vara nyfiken på vad som händer och hela tiden uppdatera sig själv. Den gamla sanningen, den måste man hela tiden försöka skrynkla ihop och slänga i papperskorgen och försöka hela tiden utmana sig själv. Och det är väl, jag hoppas och tror att det är en av mina styrkor ändå, att man hela tiden inte står på samma plats utan man hela tiden försöker utveckla sig själv. Och jag tror just den här nyfikenheten, jag har ju följt den här debatten om hur gammal de coacherna som får gå nu för tiden, de är gammalmodiga och sådana saker. Jag tycker inte det är ett nummer, utan det är mer hur tittar man på, hur följer man med utvecklingen på något sätt. Det är ju som alla andra jobb, man måste hela tiden hänga med utvecklingen. Och jag tror att vem du nu än är som europeisk coach som kommer få chansen eller svensk coach som får chansen i NHL, det måste vara en person som hela tiden följer med utvecklingen och är nyfiken på vad som händer i hockeyvärlden helt enkelt.
Men är det inte så att ska man bli head coach i Nordamerika så måste man gå den långa vägen, det vill säga att du måste börja i farmalaget eller med som assisterande i farmalaget och sen jobba sig uppåt. Är du beredd att lägga de 7-8 åren som krävs på det för att få ett head coach jobb i Nordamerika?
Då förutsätter jag att jag verkligen är det enda som jag tänker på, det är det absolut inte, utan jag har den uppgiften jag har just nu. Och det finns många jobb där ute som jag skulle vara intresserad av, inte bara vara coach i NHL. Du förutsätter att det är det enda som jag tänker på, men det är det faktiskt inte. Så att,
vad är det för dröm då?
Jag tycker det är bara roligt just med hela resan som man håller på med just nu och intressant. Och jag är nyfiken vad som kommer hända imorgon och vad som kommer hända i Carola Cup och vad som kommer hända massor med olika grejer innan jag är färdig som förbundskapten på Tre Kronor. Så att det är någonstans där jag lever processen. Jag sitter inte och svävar iväg med de tankarna, men jag tror att den personen, den svenska coachen som ska få chans i NHL, måste hela tiden ligga fram, kan förstå kulturen där borta, förstå miljön. Jag tycker att det är väl en sak som jag tror att de är väldigt konservativa när de tittar på saker och ting. För mig, man ska inte titta på passen, man ska titta på den bästa coachen. Jag har mött väldigt bra finska coacher, ryska coacher, tjeckiska coacher. Det finns väldigt många bra europeiska coacher där borta. Det är bara en fråga om tid att de där borta förstår det också, att det finns väldigt bra coacher här borta. Och de kanske inte snackar perfekt engelska eller kanske förstår. Men jag tror att samtidigt jordklotet eller jorden blir mindre och mindre. Man förstår, vi får ju hela tiden feedback där bortifrån i den kulturen och den miljön där borta också, så jag tror att så stor skillnad är det nog inte, men jag tror någonting, jag ska inte säga drastiskt, men någonting måste hända, för att jag om jag är suttit på en position som en general manager där borta, skulle jag titta på okej, vad är nästa steg för oss istället för att anställa någon som har redan fått sparken 4-5 gånger och ska anställa en igen och hoppas på något helt annat med mitt lag, utan kanske titta utanför boxen.
Men det är precis det vi gör i Sverige också. Vi tittar inte heller utanför boxen på något sätt. Tittar det så eller då så finns ju inte en enda utlandstränare om du räknar in Dan Tangnes. Alltså, du räknar in assisterande tränare, målvaktstränare och allting där. Och blir en coach sparkad här, så tar vi hellre in någon som har fått sparken 4-5 gånger tidigare.
Det går runt,
att kanske titta. Finns det jättemycket bra coacher i AL.
Leksand tog in Leif Karlsson nu.
Ja, men det är ju bara så. Vi har sett de här namnen som har gått runt ganska mycket nu de senaste åren här. Och vi är ju jättedåliga på att titta utanför boxen också.
Så hur många svenska spelare hade du, Grönborg, borta i Nordamerika? Du som har gjort statistik här på det. Jag kan inte läsa dina hieroglyfer där.
Du har ju glajerna på det. Nej, men just nu är det 83. Det här är från morse. Alltså 83 spelare som spelar NHL i Sverige. Jag har sett någon...
Men det är inte konstigt att vi har 83
någon
spelare.
Någon undersökning att det är 40% kanadenser, 30% amerikaner och 30% europeer. Och då ser jag att Sverige är en klar majoritet av de spelarna som är där. Så att en 30% är ganska stor procentile, som man säger, där borta av spelare som är inte från den traditionella nordamerikanska miljön. Så att då vore det ju konstigt att de inte tittar på coacher här borta också och ger coacher chansen.
Tellan, du som har varit här borta, vad tror du krävs för att det ska bli en svensk huvudtränare i Nordamerika? Och vad behöver Rickard förstå och lära sig innan han är mogen och leda exempelvis Maple Leafs?
Ja, jag tror att det är lite som Aubrey är inne på. Jag tror att man är för dåligt påläst om coacherna där borta och likadant åt andra hållet också. Man liksom fokuserar inte på ta in utländska coacher liksom. Och jag tror att språket kan vara lite grann att man är lite rädd för att personen inte pratar tillräckligt bra engelska, men vilket du har ju bott och coachat där borta, så jag antar att du pratar bra engelska. Men jag tror att det är någonstans där, och sen är det en annan kultur också. Det är lite hårdare. Nu kommer det ju upp några tränare, jag menar Tampas coach och de här, som är lite mer att man ska liksom prata med spelarna, men så har det inte varit förut, utan det är väldigt så här rakt och det är hårt och det är liksom så här producera eller så försvinner i stort sett liksom. Och vi svenskar är lite annorlunda när vi coachar och sådana grejer också. Jag tycker att vi är mer, tänker på gruppen och sådana grejer, så att ge dem lite tid, det kommer hända, det är som allting annat, förr eller senare så kommer. Jag tycker Rickard vore ett perfekt ämne för att börja.
Det är ju som sagt, jag tror det skulle bli mycket roligare hockey också om man hade lite olikheter på coachbänken. Det tycker jag, det kan ju sakna i SHL, att vi skulle behöva ha liksom ett större spektra på coacher, precis som säkert skulle vara ett lyft för NHL också. Ryssland är inte heller någon sån här supermarknad för utländska tränare. Det är Schweiz och Tyskland där man har en del. Där var man nästan bara kanadensare, här på sig, Tyskland i alla fall. Men så att, nej, jag tycker generellt att det är jättetråkigt att det liksom har blivit så cementerat. Och jag vet inte riktigt vad det beror på heller att det blir så.
Det är ju bara att titta på fotbollen. Mm. Det är ju, Mourinho, han är ju i England. Och, men det finns flera olika fall där de bara går efter de bästa coacherna. De bryr sig inte, eller ledarna, de bryr sig inte så mycket vad de pratar för första språk. Det är väl ganska irrelevant, tycker jag. Det är väl en sak att man måste kunna kommunicera, absolut. Men du ser ju vissa fransk-kanadenska coacher där borta också. De har väl också lite problem med engelskan ibland också. Men så att jag tror att det där kommer att öppnas upp. Det är bara att det är lite konservativt där borta. Det är väldigt mycket som är konservativt faktiskt i Nordamerika när det gäller de här sakerna.
Mm. Bra tugg, gubbar. Vi ska avrunda med att kolla lite på SHL-tabellen. Den har ju blivit lite jämnare eftersom Färjestad faktiskt har lyckats förlora på slutet. Vi har alltså då Färjestad 1, Växjö 2, Örebro 3, Djurgården 4, HV 5, Skellefteå 6, Frölunda 7, Luleå på en åttonde plats, Malmö, Linköping, Karlskrona, Rögle på 12:e plats, och sen har vi just nu på kvalplats Mora och Brynäs. Brynäs är ju det lag som kanske inte har uppfyllt förväntningarna hittills, och Färjestad kanske det lag som gått bättre än vad man trott. Nu har det gått 10 omgångar, nu har laget med spelat 11 matcher och något lag uppe på 12 matcher. Det finns en klyscha i svensk hockey som jag har använt mig av 100 gånger: efter 10 omgångar är tabellen klar. Stämmer det, Helen?
Nej, jag tror ju att Brynäs på ett eller annat sätt kommer kliva uppåt. Det tror jag definitivt. De har så pass bra spelare, men det är lite tufft där nere. De är ju lite där vi var förra året med Djurgården. Vi låg ju sist inför Kaila Cup också. Och hade genomgångar och möten om hur vi skulle vända det här, men ja, i princip, det är 40 omgångar kvar och de behöver runt 70 poäng brukar det vara för att man ska klara sig till play-in eller vad det heter. Så att det blir väl att de behöver vinna i stort sett hälften av matcherna i alla fall för att komma upp i 70 poäng. Liksom. Det är 1,5 poäng per match i stort sett man behöver ha. Så att det kommer bli tufft för dem. Det blir det. Jag menar, det är nog där någonstans de kommer få satsa och hamna 10 eller 9, för att de andra lagen kommer vinna också. Så att,
hur klarar man det mentalt då? Alltså ni är Djurgården då, ursäkta, men det har ju inte varit en riktigt rolig säsong för Djurgården. Vi får ju backa bandet till SM-finalen 2010 där, men Brynäs var ju final för några månader sedan. Och grabbarna i omklädningsrummet är ju ungefär samma grupp som var i final. Vad händer i ett omklädningsrum där man...
Det är ju frågan vad som har hänt under sommaren och sådana grejer också, men det har jag blivit bättre koll på säkert, om man har blivit kanske lite oödmjuk på ett eller annat sätt liksom, att man inte tror att man behöver lägga ner samma jobb bara för att man har varit i SM-final och sådana grejer. Det är väl någonstans där jag hamnar i tanken varför Brynäs ligger som de gör.
Men du tror att de kommer gå upp i alla fall till och kanske spela en åttondelsfinal till
slut? Ja, det tror jag. Jag kan inte se att just nu går ju Karlskrona, de har svårt att göra mål liksom. Jag tror att de kommer nog hanka ner lite grann, men Brynäs har en tuff resa framför sig. Jag vet om det eftersom vi gjorde den förra året också. Det kommer vara tufft. Det kommer vara definitivt så.
Hur funkar det i ett krisomklädningsrum? Blir man osams med varandra? Blir man det?
Nej, det blir man inte. Vi slöt faktiskt upp oss jäkligt bra förra året. Vi gick igenom lite grann som vi snackade om tidigare på det här med som Rögle hade. Vi satte oss ner och så diskuterade det som var bra, vad som var dåligt, vad det är som inte funkar, vad behöver vi förändra för att kunna gå vidare. Och det gjorde vi, och till slut så fick vi lite bukt på det i alla fall, speciellt sista 10 omgångarna. Det tog jäkla lång tid när vi fick ordning på det. Men när det börjar studsa lite emot, det är svårt att säga. Liksom. Det är 22 individer som sitter där inne och spelar. Det krävs bara en fel eller ett domslut som går mitt emot den, och då kan det liksom gå åt andra håll igen. Så att, de har en tuff resa framför sig, Brynäs. Det har de verkligen.
Vad överraskar med SHL-tabellen hittills för dig, Rickard?
Tycker jag att det är kul att se just när satsningen Färjestad gjorde med de förändringar som gjordes, som var ganska stora förändringar. Tänker framförallt vid sidan om ledarstab och lite riktning också, måste jag säga. Att det just nu har den betalat av sig. Och jag tycker de spelar en jätte... Jag var och kollade på HV Färjestad för någon vecka sedan, och det var en jättebra match. Tycker jag var fart och speed och alla de här grejerna och lite till. Så att, det är kul att se Färjestad ta det här steget just nu då. Örebro tycker jag är bullet just nu, på det sättet de spelar, på lite annorlunda sätt kanske, men ordning och reda, spelar väldigt speciellt, känns på hemmaplan känns de väldigt tuffa och slår. Jag har inte sett någon statistik på det, men det känns som de är riktigt tunga, och det är kul att se att Örebro får, de har ju fantastiskt stöd där nere också i sin arena. Djurgården som stockholmare, är alltid kul att se Stockholmslag uppe och tampas i toppen också, så att det är flera lag som jag tycker gör riktigt bra ifrån sig.
Abris, ditt kära Brynäs där ligger tufft till, men förutom Brynäs som vi har berört, vilka lag ser du som du kanske hade förväntat lite mer av?
Nej, men det är väl ingen hemlighet att man har liksom, Linköping är ju ett sånt lag då, förutom Brynäs, som man hade förväntat sig mycket mer av. Frölunda till viss del, som jag tippar etta i serien. Nu tror jag att de kommer att tugga på och sådär, men det är ju två lag som jag tänker på. Malmö var ju många som hade hissat upp som SM-guldfavoriter och allt möjligt. Jag låg ju lite lägre just där och tippar väl de sjua, tror jag. De har väl gått lite sämre än det jag trodde. De har väl tappat lite grann i sina... Där de har varit starka tidigare, jag tänker på lite powerplay och lite målvaktsspel och lite de bitarna, så de har varit lite sämre än man förväntat, men för mig var de kanske inget topplag på förhand, så att det är inte lika överraskande, men Linköping, Brynäs givetvis och Frölunda då.
Sen är ju haltande tabell också, men om nu som Malmö har bara 10 matcher spelade, vinner de två raka här uppe där och stöter också, så att det är lite haltande.
Och det som var grundfrågan var ju om vi kommer liksom, om det har satt sig tabeller. Jag tror att det kommer att vara lite hela havet stormar under den här säsongen, att det kommer att bytas plats, som vi har varit inne på tidigare, jämnare serien.
Men vilka lag tror du kommer tappa topplagen då?
Nej, men jag tror säkert att liksom, jag blir inte förvånad om Frölunda och Linköping byter plats med Örebro och Djurgården innan vi tar juluppehåll till exempel. Så pass tajt är det ju där uppe, så att det är ju två lag som jag tror ändå kommer att lyfta lite grann, både Linköping och Frölunda, framförallt Frölunda då. Och jag är inte så säker på att Örebro och Djurgården kommer att ligga 3-4 när vi tar juluppehåll där, utan det kommer nog, jag tror att det kommer att skifta väldigt mycket under hela säsongen. Det kommer att vara jämnt och det kommer att svänga en del. Det är som trepoängssystemet också, så biter det ganska bra. Om du tar 2-3 raka segrar, då går det fort och lika åt andra hållet.
Vad tror du OS-uppehåll för att få inverkan på SHL?
Ja, det är jätteintressant också. Det är klart att det kommer, och vilka lag som kommer att släppa mest spelare och sånt här kommer naturligtvis också påverka. Så att det kommer nog att påverka olika lag väldigt olika. Så serien i stort tror jag liksom inte kommer att påverkas direkt av OS-uppehållet. Men vissa lag kommer att få det tufft med att släppa iväg en massa spelare. Man tänker på så här Linus Söderström. Ska han sitta liksom och åka till Sydkorea en månad och rulla tummarna där, kanske inte spela, och så ska han komma tillbaka och vara liksom den här toppmålvakten för HV sista delen av säsongen.
Det är de som är så skadedrabbade också nu.
Ja, en reflektion av just målvaktsspelet där.
Och Frölunda kan ju tappa ganska många spelare.
Absolut,
också.
Och tredje målvakt i en turnering är väldigt speciellt, för det blir ju, det blir inte mycket matchträning under den perioden.
Mycket McDonalds blir det.
Ja. Får du ta ut hur många spelare som helst från Frölunda, eller finns det någon gentleman agreement att du ska liksom skona lagen?
Det finns ingen agreement alls, och det måste man påkalla också. Det här är faktiskt SHL som beslutade att de skulle spela över OS-breaket, så att det var ett medvetet beslut av klubbarna att göra det här. Så att sen är det beroende på, vi kommer slå olika mot olika lag beroende på vilka spelare vi tar ut, men det här är ett beslut som SHL står för.
Jättebra att du var här, Rickard. Vi älskar ju feedback. Vad tyckte du om podden? Var det kul och intressant att vara med?
Från min sida?
Ja.
Jag tycker det var jättekul. Jag hoppas att man får en inbjudan igen. Här för att,
vad kan vi bli bättre på? Vi älskar ju feedback. Mata oss.
Ja, nej, men jag just gillar just det här nörderiet, att man sitter och nördar om saker och man kan faktiskt ha lite utläggningar om det också. Inte bara köra de här fnosklerna och headlinesen och faktiskt lära känna er lite mer än att bara läsa era artiklar. Så att, det var jättekul att få vara här.
Vi får ta en ny dejt närmare OS och kanske efter OS-truppen har tagits ut så ska vi analysera och gå igenom den med millimeterprecision. Tack för att ni lyssnare var med oss idag.